Varmt välkomna då till det här, ett av ganska många seminarier som expertgruppen för biståndsanalys har nu för tiden. För er som inte känner till just EBA, som vi använder som förkortning, så är det en statlig kommitté som analyserar och utvärderar det svenska utvecklingssamarbetet. Och förhoppningen i alla fall är att vi bidrar med kunskap som kan förbättra utvecklingssamarbetet och belyser aktuella frågor eller frågor som vi ser behöver nytt ljus på sig. Jag heter Julia Schalk och jobbar till vardags på RFSUs internationella enhet, samordnare för policyutveckling och global sexualpolitik. Men jag har här också äran att representera EBA där jag sitter som medlem i just expertgruppen. Syftet med det här seminariet och många andra är just att vi ser att det finns ett behov av att bygga broar mellan forskare, som de två superintressanta vi har här på podiet idag, och praktiker, det vill säga ni. För er som inte liksom ligger och lusläser avhandlingar så där, och håller koll på den senaste som har kommit ut, så är ju det här ett sätt att kunna vidareförmedla helt enkelt den nya kunskap som genereras på våra universitet och få ut det och prata tillsammans med ni som jobbar med utvecklingsfrågor tillsammans. Så det här är ett sätt som vi gör det. Vi ska säga att så som EBA jobbar, vi är ju då självständiga gentemot regeringen. EBA väljer vad som vi vill stötta i form av studier, men de författare som skriver är också självständiga i sig, och det är alltså författarna som står för de analyser och rekommendationer som görs i olika rapporter. Och några exempel på frågor som har studerats tidigare och vars rapporter alla finns att hämta på hemsidan eba.se är till exempel resultat av biståndsfinansierade klimatsatsningar, det framtida hälsobiståndet, utformningen av stöd till demokratisk utveckling och väldigt mycket mer. Så gå gärna in på hemsidan och kika lite på vad som finns. Idag har vi bjudit in er till ett seminarie, som en seminarieserie som vi kallar Development Dissertation Briefs. Där syftet är helt enkelt att ge nyligen disputerade doktorer möjligheten att presentera sina avhandlingar och reflektera lite i gemensam diskussion kring vad de kommer fram till och relevansen för svenskt utvecklingssamarbete. Och målgruppen här är ju ni. Jag tror att vi har tittat på deltagarlistan och vi har träffat ganska rätt. Alltså UD, Sida, civilsamhället, andra personer som jobbar just inom utvecklingssamarbetet. Och idag är den röda tråden jämställdhetsfrågor, kan vi nog säga. Ett område som jag själv jobbar med och som ju är högaktuellt, tror jag, med en feministisk utvecklings- och utrikespolitik. Kanske i behov av lite konkretisering. Och jag hoppas att det ska bli ett intressant samtal här idag därför. Och de här två avhandlingarna som vi ska presentera väl tillsammans ingångsvärden, kan man väl säga, till varför och hur jämställdhetsprioriteringar görs, men också vilka konsekvenser olika utvecklingsinsatser kan ha på olika konsekvenser för män och kvinnor. Där kanske insatsen i sig inte nödvändigtvis hade ett jämställdhetssyfte eller tanke. Och därför är vi jätteglada att vi har er här idag. Elisabeth Olivius som kommer att presentera Approaches to Gender in Humanitarian Aid. Och Anja Tolonen. Women in Africa, natural resource booms. Och ni kommer alla ha, eller ni två kommer ha 20 minuter var, och vi kommer köra efter varandra. Och sen kommer vi spara frågor till slutet, så vi har dem samlat. Om det inte är något sådär som ni behöver, det här behöver förtydligas, det här förstår jag verkligen inte, tar vi det på en gång. För efter att Anja och Elisabeth har presenterat så kommer vi också få höra intressant tre kommentatorer. Vi har Carolina Wennerholm som ju är verksföreträdare för jämställdhetsfrågor på Sida. Patrik Bergvall, programhandläggare Union to Union. Och Agnes Björn, enhetschef katastrofriskhantering Plan International. Ni är också varmt välkomna. Och efter vi har hört de kommentarerna kommer vi välkomna er och många frågor. Vi hoppas på ett samtal här idag. Såväl med de som sitter på podiet och ni i publiken som ju också har, vet vi, väldigt mycket erfarenhet av de här frågorna. Så det här är ett gemensamt samtal. Elisabeth, tänkte börja med dig. Elisabeth disputerade vid Umeå universitet i december 2014 med avhandlingen Governing Refugees Through Gender Equality, Care, Control, Emancipation. Och hon är idag forskare vid statsvetenskapliga institutioner för Umeå universitet. Och hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan internationell politik och global styrning. Å andra sidan makt, kön och jämställdhetspolitik. Superintressant. Hennes nuvarande forskning handlar idag om olika frågor, men bland annat har tittat på en växande trend mot att uppmärksamma män och maskulinitet i jämställdhetspolicy och praktik. Det också låter jättespännande. Och utvecklingen av marknaden för så kallade jämställdhetskonsulter. Det får vi höra någon annan gång kanske, men också väldigt intressant. För i avhandlingen som du presenterar idag så handlar det om jämställdhet, hur jämställdhetsnormer tolkas och används i humanitärt bistånd till flyktingar. Och avhandlingen är baserad på en fallstudie i flyktingläger i Bangladesh och Thailand. Varsågod.
Tack så mycket. Det känns jätteroligt att vara här. Som sagt så finns jag på Umeå universitet och det här är då en sammanfattning av min avhandling. Det ska bli jätteroligt att få höra frågor och feedback från ett lite annat håll än vad man vanligtvis får på akademiska konferenser. Kul att höra hur ni ser på relevansen av det som jag har sysslat med. Min utgångspunkt är den här ganska basala frågan här. Att jobba med genus, att tillämpa ett genusperspektiv, genusintegrering, genuskänslighet, jämställdhet. Vad innebär det här egentligen? Det här är ju ord som ni med all säkerhet stött på eran yrkesvardag och som också har blivit allt mer centralt på det område som jag har studerat, humanitärt bistånd. Men betydelsen på det här fältet, humanitärt bistånd i alla fall, är ofta i praktiken väldigt oklar. Vad innebär det? Även bland de som då ska tillämpa detta i deras arbete. Vad är det som ska göras och varför? Och den här oklarheten leder ju i praktiken inte sällan till missförstånd mellan olika organisationer eller olika individer. Och kanske också till program med oavsedda och kanske oönskade effekter. För även om det kan kanske låta självklart så är det ju så att utan att ha en tydlig bild av vad problemen som ska åtgärdas är och vad målen som man vill nå är, så är det svårt att designa bra åtgärder. Det är svårt då att tänka på vad och hur om man inte har så noga tänkt igenom varför. Och självklart finns det ju många individuella biståndsarbetare som har en väldigt tydlig bild av vad jämställdhetsarbete handlar om. Och som är väldigt genomtänkta och drivna. Men på en organisatorisk nivå så menar jag att det ofta saknas en tydlig bild av vad det är som ska göras och varför. Med ibland problematiska konsekvenser. Så syftet i den här sammanfattningen som vi presenterar idag och i min avhandling har varit att analysera hur genus ges betydelse och omsätts i praktiken i humanitärt bistånd och vad effekterna blir. Och det här tänker jag är en analys som både kan ge ett akademiskt bidrag och bidra till en litteratur som studerar vad det är som händer när normer och mål som kommer från feministiskt arbete, feministisk rörelse, feministisk forskning integreras i global styrning på olika områden som humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd, fredsbyggande och så vidare. Men jag tänker också att det här kan ge ett bidrag till policy och praktik. Att genom att klargöra och kritiskt granska hur det ser ut i praktiken i humanitärt biståndsarbete idag. Vilka synsätt på kön och jämställdhetsarbete är det som de facto får genomslag i praktiken? Och vad har de för effekter? Så kan man öppna upp för reflektion kring alternativ och kanske bättre alternativ och vägar framåt. Mitt material och fokus för min avhandling har varit två fallstudier av humanitärt bistånd till flyktingar i Thailand och i Bangladesh. Och de här två flyktingsituationerna är båda ganska långvariga och det är viktigt att ha det med sig att humanitärt bistånd i en sån situation ser ganska annorlunda ut än efter tsunamin 2004 eller efter en jordbävning. Utan det här är ju flyktingläger som har funnits i årtionden och som börjar likna någon slags lägerstäder där det ska finnas utbildning som ska fungera som samhällen, inte bara tillfälligt utan faktiskt i verkligheten ganska långsiktigt. Så humanitärt biståndsarbete på något sätt går ju över lite grann i utvecklingsbistånd. Man måste se till att människor kan ha något vettigt att syssla med och någon form av administrativ funktion där man måste styra de här samhällena. Så jag har gjort 58 intervjuer med biståndsarbetare i de här två kontexterna. Och jag har också analyserat centrala policydokument som handlar just om kön och jämställdhet från FN-aktörer inom det humanitära området. Här, bara för att ge en liten känsla av vart i världen vi befinner oss. Här längs gränsen mellan Burma och Thailand finns det 9 stycken flyktingläger med ungefär 105 000 flyktingar. Och de här lägren, eller många av dem, har funnits sedan 1984. Så att det är ganska så lång tid. De trianglarna är flyktingläger här. Och i Bangladesh, på andra sidan om Burma, så finns det 2 officiella flyktingläger. Trianglarna långt ner där. Där framförallt flyktingar från folkgruppen Rohingya finns. Och i Thailand sa jag inte det, men det är framförallt det är olika minoriteter, men framförallt folkgruppen Karen är flyktingar där. I Bangladesh så finns det förutom 31 000 flyktingar i de här officiella lägren så finns det ungefär 200 000 rohingya som inte är erkända som flyktingar och inte heller får något humanitärt bistånd. Och de har ju av den orsaken inte varit i fokus för min studie. Det jag gör i den här rapporten är då att identifiera 3 stycken vad jag kallar då approaches to gender. Alltså förhållningssätt, sätt att se på och tänka på om vad det handlar om att jobba med kön och jämställdhetsfrågor i humanitärt arbete. Och de här 3 varianterna, 3 förhållningssätten, menar jag är dominerande både i rådande humanitär policy på internationell nivå och i fallstudierna jag har gjort. Men det är viktigt att notera att de här 3 ska ses som idealtyper. De förekommer ju på något sätt inte i verkligheten totalt åtskilda, utan i en biståndsarbetares tänkande eller i ett dokument så kan de ju dyka upp alla 3 och på lite olika sätt. Men genom att renodla de här analytiskt så kan man också lättare granska vad som är fördelar och nackdelar med att tänka och jobba på ett visst sätt. Den första har jag i rapporten kallat The Basic Needs Approach. Och det här sättet att tänka om kön och jämställdhetsarbete utgår ifrån att det är någonting som handlar om att möta behov hos och ge tillgång till bistånd till män och kvinnor på lika villkor. Och till grund för den här utgångspunkten ligger ju klassiska humanitära principer om att man ska hjälpa alla och man ska hjälpa alla utifrån behov och utan hänsyn till vem de är. Men någonting annat som är centralt i det här klassiska humanitära sättet att tänka på arbetet är ju också att sårbarhet eller utsatthet, alltså behov, blir väldigt centralt för resursfördelningen. Alltså det är de som har störst behov ska få hjälp. Och det här har ju gjort att jobba med kvinnor och män, kön, jämställdhet överhuvudtaget ofta motiveras just utifrån det här sårbarhetstänket. Att kvinnor är en särskilt sårbar grupp och därför är det viktigt på att tänka och ha ett genusperspektiv till exempel. För att då i praktiken garantera lika tillgång till bistånd så jobbar man mycket med könsuppdelad statistik och olika typer av kvotering för att då övervaka och uppnå könsbalans i biståndsprogram. Jag ska få se några citat som exemplifierar just det här förhållningssättet. Först från FN:s Interagency Standing Committee, en koordineringsforum för humanitärt arbete. säger så här i ett policydokument. As field practitioners, team leaders and policymakers, our job is to make sure that the assistance and protection we provide meets the needs of all the population equally. Så här blir kön då en, på något sätt, en del av att man ska täcka in alla olika typer av människor. Och hur ska man då göra det i praktiken? Jo, som en NGO-anställd i Bangladesh säger, we have quotas that have to be filled with equal numbers of males and females. Det var hans svar på vad, när jag frågade vad det handlar om att jobba med jämställdhet i deras vardag. Jo, det handlar om att vi har quotas som ska fyllas med män och med kvinnor. Så just det, statistisk könsbalans blir väldigt centralt. Vad är då styrkor och svagheter eller fördelar och problem med det här förhållningssättet? Jo, det som jag ser som positivt det är ju att man sätter fokus på väldigt konkreta materiella frågor om resursfördelning och tillgång till bistånd. Och det är ju någonting som är helt grundläggande centralt för människors livsvillkor och människors överlevnad kanske till och med. Så det är på något sätt en grundnivå för bra jämställdhetsarbete och någonting som är nödvändigt. För självklart är det så att om kvinnor generellt har sämre tillgång till sjukvård eller utbildning eller mat så är det sannolikt att det får effekter på livsvillkor. Så det ser jag som något positivt. Men de som problemen som jag ser med det här förhållningssättet är att kvinnor tenderar att huvudsakligen bemötas och inkluderas i egenskap av att vara en sårbar grupp med särskilda behov. Och det är något som lätt kan förstärka eller skapa en marginaliserad position för kvinnor. Och så blir det också lätt ett ganska ytligt fokus på könsbalans, alltså på att räkna kvinnor och män. Siffrorna tar på något sätt över det som finns under siffrorna eller bakom siffrorna som det borde handla om. Och den här ytligheten hänger ihop med att det saknas en maktanalys som jag ser som att det här hänger också ihop med det liksom humanitära principernas, jag menar att man ska vara neutral, att det handlar inte om social ingenjörskonst eller att vi ska komma och göra om någonting här, utan vi ska vara neutral, vi ska hjälpa och vi ska leverera bistånd till alla. Men det finns ibland en ovilja att se bakom siffrorna. Att vad är det som gör att kvinnor eller män får bättre eller sämre tillgång och vad betyder det? Och har vi nödvändigtvis ändrat någonting om vi nu har fått in 50% av varje idé eller det programmet? Det andra förhållningssättet har jag i rapporten, och jag använder de engelska begreppen här också, har jag kallat the instrumentalist approach. Utgångspunkten här är att skillnader mellan män och kvinnor och deras livserfarenheter och livssituationer påverkar hur man upplever en humanitär kris, och det borde också påverka biståndsorganisationers arbete. Vi måste förstå att ta hänsyn till könsskillnader för att leverera effektivt bistånd. Grundutgångspunkten här. Och i synnerhet så antas kvinnor ha särskilda egenskaper som gör dem till viktiga resurser och viktiga partners för humanitära biståndsorganisationer. På grund av att kvinnor antas vara mer familjeorienterade, mer omvårdande, mer pålitliga, så är det bättre att dela ut matransoner till kvinnor, att jobba med kvinnor för att förbättra barns hälsa och så vidare och så vidare. Så det man egentligen vill göra är att använda kvinnors reproduktiva roller, eller de reproduktiva roller som man antar att kvinnor utför, som en resurs för att effektivisera biståndsarbetet. Och att öka kvinnors deltagande blir då ett medel för att öka effektiviteten genom att på olika sätt outsourca implementeringen av program. Ofta så förekommer det här sättet att tänka inom matbistånd, hälsa, hygien. Och uttalanden som att om man ger mat till kvinnor så vet man att barnen äter, men ger man dem till män, då köper de sprit, gör lite andra grejer och så vidare, det är väldigt, väldigt vanligt. Vilket förstås kan vara sant någon gång, men frågan är om det är en rimlig utgångspunkt generellt. Här är lite citat som exemplifierar förhållningssättet. It's simply about good, och här handlar det om vad jämställdhetsarbete är i humanitärt bistånd. It's simply about good common sense programming. Understanding gender differences, inequalities and capacities improves the effectiveness of our humanitarian response. Och sen en NGO-arbetare i Thailand menar att women are a better investment. They are more likely to put what resources and what improvements happen back into their families than men. And so to me, that has been the driver in NGOs really pushing more on gender issues. Så alltså, att jobba med genusfrågor, det handlar om att jobba med kvinnor. Och det gör man för att det är en bra investering. Ett tredje exempel på det här som handlar om matbistånd. I think it's accepted as a fact that when women are involved in the distribution of food, it's generally more effective, it's more cost effective, and there's less wastage, there's more accurate distribution, there's more transparency, and there's sort of better, yeah, just more efficiency in the distribution of food. En annan NGO-arbetare som trycker just på det här med kvinnors pålitlighet och att det leder till mer effektivitet. Vad är då fördelarna och problemen med det här sättet att jobba med kön? Ja, fördelar om vi jämför med det förhållningssätt som jag nyss pratade om är ju att kvinnor ses som viktiga aktörer, viktiga partners och inte bara som en sårbar grupp eller som offer som har lidit extra mycket och så vidare. Däremot så är det ju problematiskt att kvinnors deltagande blir ett medel för att nå andra mål, biståndseffektivitet inom olika områden. Och inte någonting som är viktigt i sig, inte främst viktigt i sig i alla fall, inte en fråga om rättigheter eller rättvisa. Så på det sättet blir humanitära organisationers behov i fokus och inte kvinnors. Det kan också vara så att den här typen av program där man vill öka kvinnors deltagande för att uppnå det ena och det andra faktiskt ökar kvinnors arbetsbörda och ger dem ansvaret för väldigt komplexa problem. I Bangladesh till exempel så jobbade man främst med att göra något åt barns undernäring, vilket var utbrett, genom att olika typer av utbildningar för mödrar så att de på ett bättre sätt skulle se till att barnen inte fick diarré och så vidare. Och det kan ju vara bra, men orsakerna till barns undernäring fanns ju inte där. De fanns ju i värdlandets politik, i avbrott, i liksom logistiken som skulle ta matransoner till lägren, i att det fanns för många flyktingar som inte var registrerade som delade matransonerna med de andra och så vidare. Den typen av strukturella problem kommer ju lätt i skymundan när man då fokuserar på att mammor ska göra ett bättre jobb i att ta hand om sina barn. Och eftersom man faktiskt vill ha kvinnor som partners i de reproduktiva roller som tar hand om barn och tar hand om familj som man antar att kvinnor gör, så förstärker man också den typen av arbetsdelning snarare än att ifrågasätta rådande genusrelationer. Till sist, det som jag kallar the modernization approach. I det här förhållningssättet till kön och jämställdhetsarbete så finns det till skillnad mot de två föregående förhållningssätten en ganska tydlig maktanalys. Att genus ses som föränderliga maktrelationer som är rotade i samhällsstrukturerna, i politik, ekonomi, kultur, religion och så vidare. Och man ser också samhällen, en annan viktig utgångspunkt, är att samhällen som är drabbade av kriser, till exempel då flyktingbefolkningar, ses som att de kommer från samhällen och kulturer som är underutvecklade, traditionella eller kanske till och med primitiva. Och ojämlikhet i de här sammanhangen, på de här platserna, ses då som symptom på hur att de här samhällen är underutvecklade, omoderna, bakåtsträvande och så vidare. Och jämställdhetsarbete i krissituationer, eller som i mitt fall då, i flyktingsituationer, ses som ett steg mot att bygga bättre och mer moderna samhällen efteråt. Och det här förhållningssättet till kön hänger ihop med en nyare och mer omfattande synsätt på humanitärt bistånd generellt, där det inte bara handlar om att lindra lidande och rädda liv här och nu, utan där humanitärt bistånd ses som första steget i ett mer långtgående och långvarigt liberalt fredsbyggande och stadsbyggnadsprojekt, där krissituationer blir ett tillfälle att omforma och förbättra problematiska perifera delar av världen. Här är lite exempel på det här. IASC säger till exempel att gender equality is a critical step towards achieving sustainable development. Crisis situations radically affect social and cultural structures, changing women and men's status. They often provide a window of opportunity for addressing gender-based discrimination and rights violations. Något som är anmärkningsvärt här är ju dels att man utgår ifrån att det finns ju ett underliggande antagande här att samhällen där man behöver humanitärt bistånd är samhällen som inte är utvecklade, som inte är som där liksom man måste skapa hållbar utveckling, de är inte utvecklade och så vidare. Och sen det här med window of opportunity, det är krisen som ett möjlighetsfönster för att bygga om och bygga bättre. Så här säger en NGO-arbetare från Bangladesh. Och det här är väldigt, ett väldigt representativt sätt att se på de befolkningar som man hjälper också i Thailand. Och det återfinns i policydokument också. The refugees' religious and social background from their ancestral homes across the border is a very backward-looking orthodox Muslim society. The society's social norms, culture and tradition is the root till ojämlikhet. And they bring this along. It's a very male-dominated society and an uneducated society in general. The scenario of gender inequality is very clear if you only walk through the camps. Women are less active, women are restricted to the house, the domestic sphere. It's a less progressive society. Så här ser ni hur det här ojämlikhet mellan könen kopplas just till att det är mindre progressivt samhälle, de är outbildade, de är bakåtsträvande och så vidare. Och här ska man kunna tänka att ja, men det här är kanske bara en empirisk observation av hur det ser ut i lägren i Bangladesh. Kvinnor kanske inte går utanför huset där och så vidare. Och det ligger ju absolut någonting i det. Det är absolut inget jämlikt samhälle, så det är inte fel. Men det här är inte bara en observation av just det här specifika fallet, utan det här sättet att tänka är så återkommande. Både i policydokument som liksom ska gälla generellt och även i Thailand, där kulturen och relationerna mellan könen ser helt annorlunda ut. Yes. Fördelar är ju att här finns det ju en maktanalys. Och det är ju nödvändigt för att förstå varför ojämlikheter uppstår och att göra något åt dem. Det problematiska är ju just det här dikotomin som målas upp mellan primitiva, bakåtsträvande, omoderna mottagare av bistånd och jämställda, progressiva, moderna givare. Och det här ger både upphov till motstånd från dem, från flyktingarna, och till konflikter och missade möjligheter till samarbete med lokala aktörer. Det är också ett överdrivet fokus på att förändra attityder och kultur istället för att jobba med andra strategier, alltså jobba med vad man själv ska kunna göra med sina program. I Bangladesh så lägger man till exempel väldigt mycket resurser på att utbilda flyktingbefolkningen om sexuellt våld. Att säga till människor att man inte ska slå sin fru. Men det finns inga skyddsboenden för kvinnor som faktiskt blir slagna och behöver skydd nu. Och det kan man fråga om det är en bra resursfördelning då. Motsägelser och krockar mellan de här är att dels så finns det, har de ju olika primära mål. Att om tre organisationer sitter tillsammans och säger nu ska vi jobba med jämställdhet, så kan en mena nu ska vi se till att vi har 50-50 kvinnor och män i alla program. En annan kan mena nu ska vi göra biståndet effektivare. Och en tredje kan mena att nu ska vi se till att modernisera de här bakåtsträvande samhällena. Och de här målen kan ju lätt dra åt olika håll. Det finns olika tidsperspektiv. Alltså är det fokus på bra bistånd i flyktingsituationen nu eller någon slags långsiktigt samhällsförändrarbygge? Olika syn på social förändring. Är det något man aktivt ska skapa eller ska man vara neutral? Till sist, vad innebär då detta? Jag tänker att en nyckelrekommendation, även om det här kan låta enkelt och banalt, är att biståndsorganisationer måste avsätta tid för medveten reflektion och diskussion kring varför och hur man ska jobba med kön och jämställdhet och vad det innebär. Och reflektera kring den här typen av väldigt grundläggande frågor. Och för den enskilda biståndsarbetaren så är ju tid ett väldigt hinder för att göra det här. Och det är ju kanske inget som helst görs individuellt heller, så att organisatoriskt stöd behövs ju för den här typen av processer. Men de styrkor som jag tänker finns att bygga på i de förhållningssätt som jag har gått igenom nu, om man vill tänka vidare, är ju att de saker som jag har sagt som är styrkor och som är bra. Alltså ett konkret fokus på tillstånd till bistånd, tillgång till bistånd. Vem får del av resurser, när och hur? Det är självklart någonting man måste ha koll på. Det är bra med en syn på kvinnor som aktörer och inte bara offer och behov av särskilt stöd. Och det behövs en maktanalys, det behövs ambitioner att faktiskt förändra genusrelationer i en mer jämlik riktning. För hur man än gör, oavsett vad man vill eller inte och är medveten om det eller inte, så bidrar man ju alltid till någon typ av förändring. Och då är frågan vart man vill. Svagheter som jag menar att man kanske måste jobba för att lämna bakom sig är just det här att man riktar sig till kvinnor bara i egenskap av att kvinnor är en sårbar grupp. Ett ytligt fokus på siffrorna, statistisk könsbalans. Att använda kvinnors deltagande som ett medel för att nå andra mål. Där på något sätt talet om jämställdhet blir kidnappat för andra syften egentligen. Och antaganden om den här kulturella hierarkin. Alltså vi har kommit längre, vi kan jämställdhet, ni kan inte det. Det blir väldigt problematiskt för att man behöver ju en bra analys av den lokala kontexten för att designa bra jämställdhetsprogram. Det är ingenting som man bara kan läsa sig till i policies från internationell nivå. Och då blir det ju centralt att lyssna på på lokala aktörer och inte anta att de är några som företräder en bakåtsträvande kultur och inte vet vad jämställdhet handlar om. Sen är det självklart viktigt vilka aktörer i ett visst samhälle man lyssnar på och mer eller mindre och så vidare. Men det är att ta diskussionen ett steg till och det kommer jag inte att göra nu. Men jag ska avsluta med ett citat som en av mina intervjupersoner i Thailand sa när han pratade om vad det innebär att vad som krävs för att jobba för jämställdhet i en flyktingsituation. Som jag tycker är väldigt bra och ganska fint. Då sa han att det krävs mycket lyssnande och ett stort hjärta. Det tycker jag är ganska bra, just speciellt i förhållande till det här med vem som har tolkningsföreträde. Är det så att vi har kommit längre och vet vad jämställdhet är och att andra inte vet? Eller hur är det egentligen och hur ska vi jobba? Tack så mycket för att ni har lyssnat.
Och tack så mycket, Elisabeth. Jag tror att det kanske är ett livsråd som vi alla kan ta till oss, inte bara i humanitära situationer. Jag vet att det väcker många frågor, men som sagt, spara gärna stora frågor och diskussionspunkter. Men jag tänker, är det någon som har något som säger, det där förstod jag faktiskt inte alls vad du menade? Nej, vi är supersmarta publiken.